skulle sagt god jul också. Men så.
God jul.
God jul.
God jul.
God jul.
Hej och välkomna till Snacka brädspel. Idag ska vi snacka brädspel. Och det är ju jag, Josef Sandholm, tillsammans med Mats Gengard och Andreas Isberg. Och ja, grabbar, vad säger ni? Ska vi snacka brädspel?
Ja.
Jajamensan.
Josef, varför gör vi alltid så här konstigt när du har introt?
För att det ska vara lite roligt för lyssnarna.
Jaha.
Tror du de tycker det är roligt?
Jag fick faktiskt lite, nu går jag tillbaka till normalt här. Jag fick faktiskt lite feedback av en lyssnare senast jag hade intro när jag pratade sina 1920-tals radioröst. Att han hade suttit på bussen och slagit på podden och nästan pinkat ner sig. Han började skratta så mycket. Så det är ju,
det är roligt.
Man vill ju påverka lyssnarna.
Tänk vad roligt han kommer ha den här gången då.
Ja, kan slappna det det, av. Och...
ungefär som att man verkligen når ut till sina lyssnare då, man får dem att...
Man vill ju skapa känslor. Det är ju det man vill göra.
Nödigt.
Det är ju en känsla att vara kissnödig.
Nej, nu får vi lite tempo på detta. Jag orkar inte prata så där långsamt som du pratar, Josef. Det är omöjligt. Hur är läget? Alla? Ni andra?
Bra.
På distans.
Det är bra.
Distans. Ja. Har ni gjort någonting? Saknar brädspel mer.
Riktigt. Vad sa du?
Man saknar att spela brädspel mer på riktigt.
Ja, men jag ser ju på din senaste spellista. Det är ju bara bra spel du spelar dock.
Ja, jag håller mig i det övre skiktet.
Josef, du har haft mycket att göra sist där.
Ja, det är ju själv upptaget, håller jag på att säga. Det är ju inte med
självförvållat.
Självförvållat. Att jag har kört en sån här Kickstarter-kampanj för min YouTube-kanal.
Mm. Och köpte in pengar. Det gick bra till slut.
Det gick bra. Det här är ju tredje året jag gör det. Men de tidigare åren har jag gjort det i maj. Och då har jag samlat in pengar för att åka till Essen. Sen då i oktober. Och i år blev det ju inget Essen och så vidare. Så det blev det ingen Kickstarter i maj. Och jag var väl ganska liksom... Allt kom ju av sig det här året på något sätt. Så att det målet lägre än förra året då.
Ja, just det.
Men det slutade med att det nästan blir tredubbelt målet nu. Så att jag är jätteglad och nöjd.
Det är superkul.
Och fick nästan 100 backers.
Ja, 98 backers.
98 backers.
Ja, och det är också roligt. För förra året tror jag det var typ 76. Och året innan var det 62 eller något sånt. Så det är kul att det ökar. Och...
ja, det är roligt.
Och jag har ju liksom tänkt så att jag är ju hellre. Jag skulle hellre ha 500 backers som lägger 100 kronor var. Än att ha 100 backers som lägger 300 kronor. Eller vad det nu blir. Men du tror jag menar, det är roligt att ha många som liksom är med och bidrar. Det skapar en community-känsla också.
Så är det väl. Ja, just det.
Så nej, jag är jätteglad idag och jag känner att jag kan slappna av lite. Jag har ju pressat mig själv lite för detta för att liksom vara aktiv. Så jag har gjort 38 videos de senaste 28 dagarna. Och det är ju...
det är bra tempo.
Det är bra tempo, det är mer än vad jag brukar göra. En hel del av dem har ju varit livestreams och det är ju väldigt enkelt för mig.
Jag medverkade på en
Du har varit med och spelat, vi har ju spelat med varandra faktiskt, Andreas. Det är inte...
jag får inte vara med.
Nej.
Vi frågade inte ens Mats om han ville vara med.
Nej.
Jag slog Josef i Savon.
Hallå, slog och slog.
Det här får jag berätta mer om, Andreas.
Var med en poäng.
Ja.
Det räcker.
Ja.
Det var ju minsta möjliga differens.
Ja, men man vill kanske inte vara taskig och då kanske man bara tar en poäng mer än
så här. Jag försökte allt jag kunde, tror jag.
Med en kompis som vi spelade Terraform i Mars sist också, jag vann med ett poäng också över honom. Så här, precis i
vann
sista,
du? Vet.
Ja, och det blir så här typ, det är också här typ, det är nästan mest förnedrande av allt. Det är nästan värre, eller bättre att förlora med 30 poäng än bara en poäng för att säga, shit, jag gjorde också ett misstag.
Det är kast, speciellt om man får 100 poäng.
Alltså det är mycket fake news i den här podden just nu, men ja.
Ja, men det är dagens tema kanske.
Men Mats? Har du haft några sådana coola designträffar eller? Du håller på spel överallt just nu, eller egna spel?
Egna spel överallt, ja, det är ju kaos i huvudet. Jo, men det har vi. Vi träffas varannan vecka och sen har vi även en liten mindre grupp som träffas faktiskt varje vecka. Så okay. Det är kul. Det är bra, då går projekten drivs på, går framåt.
Är det nästan så att man gynnas lite av pandemin, på att säga? Alltså...
Nej. Ja, nej, jo, men på sätt och vis. Nu hänger vi ju med en liten grupp från Stockholm och så är vi några härifrån Västsverige, så här, Göteborg. Då blir det liksom att det kan man inte kunna gjort annars kanske på samma sätt som man gör nu då. Men samtidigt så är det ju, det är enklare att sitta och handgöra en prototypen och göra en i Tabletop eller Tabletop Simulator, för då måste du ändå få in någon form av Photoshop och sitta och göra sånt där och alltihopa. Det blir ju bättre så sätt. Men det är också samtidigt, man kan man lägga då kanske 12-20 timmar på att göra någonting som kanske inte alls blir någonting ändå.
Är det så kallat handjobb?
Ja, precis.
Pass. Jag har ju spelat en del av dina prototyper som du eller någon har ritat. De är ju funktionella.
Ja, det är mina barn som brukar göra första designen på ritningen där.
Så. De är ju väldigt bra då, måste jag säga. De gjorde ju även mitt spel, det första.
Ja, precis.
Jaha.
Ja. De är grymma.
Okej. Okay. Ja. Jag måste ju få pusha lite grann. Jag har ju varit med och poddat i en annan podd.
Josef, han är på väg att byta sig ur den här.
Han
vill in i den tyngre gruppen nu. Nu ska han in med de tunga grejerna.
Vi har ju nämnt dem massa gånger att de har ett gäng i vår spelgrupp som har brytit sig loss och, till en tungvikt. Tungviktarna i Tresta kallar de för att spela bara tunga spel. Och nu har de ju även haft, nu har de en utbildad grupp, de har en utbrytarpodd. Jag tror de heter Tunga Brädspelspodden.
Mm,
lite oklart.
Med ett D dock, det ska vi tillägga.
Ja, just det, Tunga Brädspelspodden. Så jag var med och pratade om Keyflower förra veckan eller någonting. Får se när de släpper det avsnittet. Och de har ju lite annat stuk, det är kul. Det komplementerar, alltså de har hittat ju en... Det är inga andra svenska podcast som gör så de gör, tror jag.
Men är Keyflower ett tungt spel?
Ja, de har vissa kriterier i den här gruppen då förstås. Att ett spel måste vara över en viss komplexitet på Board Game Geek. Och det här spelet kvalar in där då.
Det är länge sedan jag spelade, men jag minns det inte som så tungt. Men det kanske finns massa djupa strategier och
så. Ja, det finns mycket att prata om där. Så att, vi pratade ju säkert en hel timme om bara Keyflower. Och det var ju intressant att kunna... prata och fördjupa sig i någonting så. Det är väldigt sällan jag spelar samma spel så många gånger dock. Jag har spelat det 2 gånger, de har spelat det massa gånger förstås, så pratar vi om det.
Men det är egentligen det märkligaste med de människorna, tycker jag. Jag tycker om er, om ni lyssnar, men jag tycker ni är märkliga som spelar samma spel 10 gånger i rad och sådana saker. Jag förstår inte det.
Men det är inte fel. Så jag har ju varit med och spelat, vi har ju spelat Barrage bland annat, har vi spelat ett par gånger, vi har spelat Pipeline och lite andra spel har vi spelat. Och det är nästan kul när man börjar, alltså, de här spelen måste man ju spela någon gång för att man ska kunna, i alla fall jag behöver spela några gånger för att man ska förstå hur man ska göra. Och sen kan man börja utveckla någon strategi eller något tänk runt det. Så att det är ju skillnaden på kanske lite mer, jag ska inte säga lättsamma spel, men där man bara kan sätta sig ner och så köra. Ja, men det här var kul. Och så här liksom.
Har ni, på tal om det, har ni sett Queen's Gambit?
Nej. Jag sätter parasit.
Det var det som slog, jag tyckte inte serien var så bra som alla tycker, den blev superhyllad. Men det som slog mig framförallt var, vad tråkigt att spela. Du spelar alltså schack om igen i en evighet. Och så tänker jag så här, vad trött jag skulle bli på. Jag fattar inte. Men det är klart, hon tjänar ju pengar på det också, det är lite skillnad.
Ja, men då kanske man kan göra det, det är först man går till jobbet varje dag kanske.
Men spelet Keyflower borde vi spela i...
På vårt sätt.
Vi borde spela Keyflower.
Det är lättsamt, menar du?
Ja, lättsamt.
Det är ju ganska, alltså det är ju mycket prestige, känner jag, när man spelar med den andra gruppen. Det är viktigt alltså. Men jag gillar ju egentligen att spela samma spel många gånger också, men det går inte riktigt länge. Alltså, och jag gillar det också, gillar att spela många olika spel. Mm. Och i där jag är i livet nu så går det inte att kombinera de två. Och då tycker jag det är roligt att spela många spel just nu. Får jag se hur det blir om när barnen blir lite äldre och så. Men skulle kunna få gästspela in där. Mats, du kanske kommer, jag vet inte, du kanske får vara med i något avsnitt framöver också.
Prata jag har faktiskt tillfrågat det där, men jag hoppade då, för då hade de kunnat snacka Barrage. Det var ju samma kväll som vi hade spelat precis, så jag tänkte jag kan inte stanna kvar en stund till då. När de spelade in den Barrage, det första avsnittet de släppte. Men jag hoppas få vara med någon gång i alla fall. Jag vet inte, vi får se om man får... Jag håller på med Crystal Palace, började vi precis innan det blev ny inlåsning här, eller på att säga. Och det vill man ju jättegärna spela, för det var ju extremt kul första gången man spelade. Alltså det kändes att det här finns det mycket att göra. Liksom, så att det, då blir det ju ännu kul att spela en gång till.
Du är ju lite halvtung, Mats.
Nej, ja, jo, jag väger ju. Nej.
Du väger inte mycket, Mats.
Nej, det gör jag inte. Ja, precis. Nej, men jag tycker vissa av de här spelen, jag tycker Pipeline som jag spelat också, tyckte jag inte var roligt. Det följde jag inte alls för. Men däremot Crystal Palace eller som Barrage tycker jag är grymt bra spel. Liksom. Jag är inte förtjust i 18xx-spel som de spelar eller den typen av spel heller. Så det är lite olika. Jag gissar vissa av dem, inte alla. GVT har ju också ganska, eller Great Western Trail har ju också ganska hög komplexitet. Det är
väl medeltunga jordspel då?
Ja, ja.
Kanske på gränsen till tunga.
Precis. Mm. Där någonstans är det en sweet spot säkert.
Men det där pendlar ju lite också. Alltså, jag har ju vissa undantag, även jag.
Ja, du har ju också sådana spel, Josef. Mm. Alltså, till exempel Gaia Project.
Ja, ja.
Det är ju inget lättsamt Nej. Spel, precis.
Nej, det är Civilization The Board Game, liksom. Det är ju typ 4 någonting, jag vet inte vad det är.
Precis.
Men, sen har ju jag spelat, på tal om tunga spel. Eller inte så tungt, men det är tungt på vissa sätt. Jag har spelat Gloomhaven Jaws of the Lion. Mm. Senast, och jag ska fortsätta den här veckan spela massa solo. Och det är ju tungt i viss mån. Alltså, det är så här, du kan ju spela spel. Det är lite som de här alltså, spelen som tunga gruppen gillar. Att vad du gör i spelet är inte så komplicerat. Alltså själva mekaniken är ganska enkel att lära sig. Men för att göra det bra och för att liksom klara de här ganska svåra uppdrag och motstånd, så det är väldigt mycket min-maxing. Liksom. Du måste tänka igenom, om jag gör så här och då kanske de gör så. Och kan göra så. Och så spelar jag två karaktärer då. Samtidigt måste man göra när man spelar solo minst. Jag spelade 3 när jag spelade vanliga Gloomhaven. Men det är ju väldigt mycket så här. Ja, men om det här. Det är lite som vi pratat om innan med Spirit Island då. Alltså den här karaktären gör det här. Det ska komba med den andra.
Är det bättre att spela med två händer? Eller två karaktärer än 3? Eller?
Hur blir Nej, det är lättare att spela med 2.
För att det blir lättare.
Det är mindre att hålla reda på. Sen tycker jag det är roligt. Det var väldigt roligt när jag spelade första Gloomhaven, så att säga. För då spelade jag 3 karaktärer från början. Och det blir som att man får upptäcka. De här karaktärerna är väldigt asymmetriska. Och...
Ja, just det. Men hur blir det med tidslängd och så? Blir det liksom... Tar det bara längre tid?
Det tar längre tid om man är fler. Det skalar, så att säga. Så att kartorna anges liksom att men här ska det vara ett monster när man gör sätta. Här ska det vara ett monster om du spelar 2 spelare. Och ja, spelar okay. du 3, då ska det vara ett monster här borta också. Spelar du 4 ska det vara till. Så det blir bara fler monster egentligen. Men själva uppdragen och storyn och allting är detsamma. Så.
Ja, du har väl blivit väldigt förtjust. Du har väl återupptäckt Gloomhaven igen.
Ja, men det är så. Och Jaws of the Lion, det måste jag säga. Det är, alltså jag ska säga till lyssnarna. Om du har varit 20 på att testa Gloomhaven. Men det har varit skrämmande med en så här 12 kilos låda och 100 scenarion. Så är ju Jaws of the Lion är ju så bra. För det, delvis är det ju det är 25 scenarion. Det är en tutorial liksom. De första 5 scenarierna introducerar steg för steg olika mekaniker och hur spelet funkar. Du behöver i princip inte läsa regelboken från början, utan du läser liksom, det här är kapitlet som gäller för scenario 1, och så spelar du det, och så har du regelboken vid sidan av, du kan slå upp i om det är någonting du undrar. Och sen så säger den att, ja, grattis, du klarade scenario 1, nu inför scenario 2 så lägger vi även till det här, och det funkar så och så och så. Otroligt bra tutorial, jag blir så imponerad av hur de har gjort den, och det är så smart av dem också, för Gloomhaven från början var ju han, Isaac Childress då, som har suttit och knoppat ihop det här själv, vad jag förstår, under en massa år. Och så släpper han sitt mastodonspel och det blir en supersuccé då. Även hur många miljoner dollar på Kickstarter. Men det är väldigt smart att gå tillbaka och se att okej, okay, nästa spel man gör, ja, men då gör man en enklare, mer streamlinad variant där man förklarar allting mer grundligt. För det gör ju att folk som kommer spela genom Gloomhaven, Jaws of the Lion och gillar det, de kommer antagligen sen även köpa Gloomhaven för att fortsätta så att säga. Eller Frosthaven som kommer nästa år. Ja.
Mm, förmodligen det då. Men det är bra produktplacering på den där. Eller placering.
Det är smart. Bra, liksom. Det påminner mig lite om Stegmaier. Liksom.
Alltså det här ligger tänket. I pris? Alltså i kostnad?
Joss of Lion kanske kostar 500.
Ja, okay. Liksom, vilket bränsle som helst. En tredjedel eller i alla fall mer än hälften.
Ja, jag tror Gloomhaven går för 1200 eller någonting nu om man köper nytt. Ja.
Det är mycket pengar.
Men grejerna du får i där, det är som sagt 12 kilo. Så att
vem lägger så mycket pengar på ett spel? Jag la precis $99 och sen gissade jag att det var $20 frakt, eller euro kanske var.
Pursuit of Happiness, eller?
Nej, för den här jubileusgåvan av Grand Austria Hotel.
Jaha, så där.
Den kickstarten var
ju precis. Den vill jag spela, jag har aldrig provat det, men jag har hört massa.
Du köpte det, bra. Jag tänkte på att du ska köpa den, så bra.
Ja, Emily, min fru, blev ju sugen på det där. Så, ja.
Jag har hört att det är kast på fler än 2. Alla säger så här att med Grand Austria Hotel spelar man på 2 max.
Ingen aning, men jag har hört att det är bra på 2 i alla fall.
Jättebra på 2, men liksom...
Så att, ja. det ser jag fram emot, verkligen. Jag har inte kollat in det så mycket faktiskt, men det är en del, verkar vara en lite intressant dice drafting mekanik där det ligger ute, man slår ett gäng gemensamma tärningar och så är det lite så att ju fler tärningar ligger på en viss handling så blir handlingen kraftigare i början. Så det ligger 4 tärningar på, jag vet inte vad man gör. Låt säga att man förbereder rum, kanske man gör.
Ja, men det gör man. Ja, precis. Ja.
Och så plockar man en tärning där så får man väl göra lika många sådana handlingar som det ligger tärningar eller någonting kanske.
Man driver väl ett hotell helt enkelt.
Ja, och då blir ju handlingarna mindre och mindre attraktiva. Och det, jag vet inte, det låter spännande tycker jag. Mm. Sen har jag ingen aning om den här expansionen, om den är bra eller om den behövs. Det var ju
klart man möjligt. Köper expansion direkt innan man spelar spelet.
Ja, men det, var ju,
det är ju standard. Det är ju alltid lika bra att ha den. Så man kan bränna det sen.
Ja, men det är kul.
Har du spelat något av Mats det senaste?
Ja, jag testade Castles of Tuscany heter det. Jag höll på att säga Castles of Burgundy, men det är Castles of Tuscany jag har spelat.
Ja.
Och det
men var trevligt.
Med Fredrik.
Oh, mm.
Har du andra vänner?
Nej, det här är jag bekanta.
Bekant? Jag ska kalla för bekant istället.
Ja, precis. Nej, hör det här Fredrik, så förlåt. Nej då. Vi satt och spelade. Och det är faktiskt väldigt trevligt. Det påminner väldigt mycket om Castles of Burgundy, såklart.
Men det
så
ser
det
fint
ut. Det är en förenklad variant och det går ju... Som sagt, så även när vi spelade första partiet där och Fredrik har ju inte spelat Castles of Burgundy innan så och vi gjorde det under timmen på personer. Så det är snabbt spelat och man ganska snabbt komma in i det liksom.
Ja, men Fredrik är ju inte speciellt med honom tycker jag, för han spelar ju Terraforming Mars med dig. Ni spelar Terraforming Mars, han spelar väl typ inget annat?
Nej, vi har börjat nu då. Ja. Med det här. Och så Underwater Cities också.
Och Underwater Cities. Ja,
det är bra start.
Hur gick det?
Det gick bra. Vi spelar faktiskt med öppna kort då. För att jag har ju inte heller spelat, jag har spelat det några gånger, men första gången jag lärde ut det så vi sa att vi kör öppna kort första gången bara för att vi ska kunna känna att man inte missar någonting. Och jag missar någonting ändå kommer på sig som i regelmässigt sätt.
Ja, gjorde du ett regelfel, Matt?
Ja. Det var inte med flit avsikt.
Men vad tyckte Fredrik då som har nästan bara spelat det från Mars? Vad tyckte han om Underwater Cities?
Han tyckte det var spännande. Han vill spela det igen. Och det är ett bra tecken. Bra så faktiskt att man ändå vill testa ett spel igen. Liksom så här. Så det är kul. Det tar vi med oss. Så det blir nog nästa gång kör vi nog kanske. Då körde vi faktiskt en parti till Terraform Mars och ett parti Underwater Cities på samma dag.
Så. Herregud.
Bra dag.
En cool liten bubbla du har om honom där kan jag säga.
Ja, precis.
Jag måste ju få säga, jag har ju spelat nya Wingspan-expansionen.
Ja, spännande.
Wingspan är ju ett av våra absolut favoritspel här hemma. Det är spel som kommer till bordet ofta för att det går så pass fort att spela.
Jag måste fråga, spelar ni med den här appen då? Så att ni hör hur bofåglarna låter också.
Det gör vi när dottern är med, Agnes.
Jag kan se framför mig att Emily är så här, men Andreas, jag vill fortsätta. Nej, men vänta, jag ska bara kolla hur den här fågeln låter.
Det kan ibland vara så att jag är nog mer barnslig. Jag tycker det är jättekul med den här Wing Song eller vad appen heter. Det finns en app som man kan... Man visar app, den kollar kameran i telefonen och så visar man över kortet och så spelar den upp hur fågeln låter. Typ, det är briljant.
Det låter som en lysande expansion.
Alltså, det är inte expansionen. Expansionen
spelar... Jo, det är 3D-grejen. Det blir liksom extra elementet där.
Expansionen jag har spelat heter, jag tror det heter jag kan inte uttala
Oceania.
Det.
Oceanien heter det väl på svenska?
På svenska.
Jag tror jag har spelat den 3 eller 4 gånger nu. Jag är väldigt förtjust i expansionen. Den är väldigt, den tilltalar mig gamer, lite mer för gamers tycker jag. Den första expansionen, European, den var ju väldigt bara klassiskt, dunka in massvis med nya kort liksom och inte så mycket med nya regler egentligen. Nu har man ju, det här är ju en matig expansion, man byter ju ut spelarbrädorna helt. Så spelarbrädorna är helt, de är omarbetade, det är fortfarande 3 stycken habitat, skog, fält och vatten, men där man på originalbrädorna måste man nästan alltid få ut en fågel i varje habitat för att tycka att handlingarna är något att ha. Liksom. För bashandlingen är att hämta en mat på originalbrädet. Du måste få ut en, och det är väldigt bra att få en billig skogsfågel liksom, så man kan plocka lite mer mat. Nu är det så att alla bashandlingar kan boostas. Och det gör man antingen med kort eller ägg eller nektar som är nu med i spelet. Så det är en wild-resurs. Och så börjar man med en nektar i spelet också. Och att man börjar med en extra mat då, som är wild, gör jättemycket för tempot. Vilket gör att man kommer igång mycket snabbare. Det är lätt att dra paralleller till andra expansioner som typ som Prelude till Terraform Mars eller den här Quickstart-modulen i Underwater Cities som finns i expansionen. Väldigt lätt. Och jag tycker det är jättebra verkligen. Så det finns en ny resurs som är nektar, som är wild. Den försvinner mellan rundorna, vilket gör att man måste liksom hushålla lite med det. Man måste, om man skaffar det måste man hinna spendera det. Och så är det en tävling. Varje habitat har en sån tävling också nu. Den som spenderar mest och näst mest nektar i varje habitat får bonuspoäng. Så man tävlar på mer ställen. Vilket är jättekul. Sen så har de lagt in så här gula fåglar. Eller gula powers som är end of game powers. Som triggas då. Och de kan vara mer eller mindre kraftfulla. Men de tycker jag inte påverkar spelet så mycket. Utan men det är den nektan som är... Mm. Bra. Det är en bra expansion. Kan verkligen, gillar man Wingspan så kan jag verkligen rekommendera att kolla in den här expansionen.
Kul.
Jag vill gärna testa. Jag vill ju testa den. Jag har inte spelat den första expansionen.
Nej, okej.
Okay. Ja. Så jag ligger efter i fågeltittandet.
Nej, verkligen. Hur går det med Pandemic Legacy, Josef?
Ja, jag tänkte prata lite om det. Men
jag
har inte spelat... Jag blir så osäker nu. Har jag pratat om det innan i podden?
Kanske. Prata igen lite grann.
Ah, ja, det är ju inget som har memorerat exakt vad vi sa i en annan podd. För jag har inte spelat nämligen sen vi poddade senast. Jag har hållit på med annat.
Men... Får jag bara bryta. Det är lite roligt nu för att du spelar nollan, Mats spelar ettan och jag spelar tvåan. Det är
ja, just
kul.
Det. Samtidigt, ja.
Och sen, du börjar, nu får du prata.
Okej, jag börjar då, sen så går vi runt. Ja. Ja. Okej, okay, så Season Zero då, alltså nollan, det är... Jag gillar ju, jag måste säga att jag vet att det kanske är larvigt och många tycker ju kanske att det, men jag är inte så förtjust i pandemiktemat jag börjar med och speciellt inte där nu, sitta och leka att det är pandemi, jag vet inte, det räcker med det vanliga. Och Season Zero är lite skön därför att det handlar inte om, eller ja, det handlar i förlängningen om alltså pandemin som sen kommer komma, men det här handlar om, det här är liksom kalla kriget, så att man är CIA-agenter som infiltrerar städer och så vidare och försöker undvika sovjetiska agenter. Mm. Och jag älskar den här eran. Jag har ju ganska nyligen sett The Americans på Netflix.
Ja, jättebra serie.
Jättebra serie. Och här får man ju känna sig lite som det då. Det är väldigt utzoomat, men ändå. Och det är väldigt häftigt för att de introducerar den. Jag ska inte spoila för mycket här nu då. Det är lite känsligt med legacy-spel. Men jag kan ändå säga att de introducerar en helt ny mekanik kan man säga. Eller flera nya.
Men, ja, roligt.
En av dem som gör väldigt stor skillnad är att du på din tur, så normalt i pandemik så ägnar du dig åt att förflytta dig på olika sätt, gå eller liksom flyga och sådär.
Båt eller flyga, ja. Liksom.
Och du ägnar dig åt att liksom byta kort med varann och du liksom ska få ihop, vad är det, 5 kort för att bota en sjukdom och utrota och så. Det är lite liknande, men en stor del av vad du gör på din tur nu är att du skapar och förflyttar teams, som det kallas. Då har man så små typ bilar med, och då finns det 3 sorter. Det finns liksom neutrala, det finns allierade och det finns sovjetiska. Så att du kan liksom skapa en, om du då spenderar, och du är vid en hideout som det heter, det typ motsvarigheten till research station, så kan du spendera 5 kort som är sovjetiska kort. Och sovjetiska kort finns i olika delar av världen. Det kan vara Sydamerika eller det kan vara liksom Europa. Okay. Så. För att skapa ett sovjetiskt team. Alltså det är du som Ni utger er för att vara sovjeter, fast ni är CIA. Och så har du en liten bil då. Och sen har du en handling på din tur som är att flytta runt de här bilarna. Så på din tur kan du stå helt still och så kan du ägna 4 handlingar åt att flytta bilen 4 steg.
Oh, häftigt.
Och där bilen stannar, du har ett nytt steg i det här, du vet, dra dina kort, du får actions, bla bla bla, de här stegen. Där har du ett nytt steg som är att efter du har gjort dina 4 actions så gör du en mop-up. Mop-up är att där bilarna står, om den sovjetiska bilen är en sovjetisk stad, eller sovjet, alltså som tillhör Sovjetinflytandet, då kommer den att göra en mop-up. Då kommer den ta bort alla sjukdomskuber, vilket då är sovjetiska agenter i det här, små plastfigurer, i den staden.
Ja, Låter,
så du ägnar inte alls lika mycket åt att springa runt och typ göra cure action, utan istället så skapar du ett team och så är det teamet som åker runt och tar bort agenterna.
Men om man inte får gå för mycket detaljer, men jag tänker så här, det finns ju Pandemic Fall of Rome som är ju väldigt bra så här.
Ja.
Om man tänker, om man inte är så förtjust i originaltemat.
Ja, men jag gillar ju Fall of Rome. Ja.
Ja. Är detta
är det här är mycket mer vanligt. Är det här mycket mer vanliga Pandemic än
Kanske inte mitt emellan där.
Ja, men just att de lägger till, alltså det är ju fortfarande som så att de här sovjetiska agenterna bara poppar upp. De förflyttar sig inte och rör sig aldrig, utan de poppar upp på ett ställe.
Okay.
Men sen är en annan ny grej då, tre nya grejer kan man säga. Den andra grejen som jag vill nämna är
inte spoila för mycket.
Nej, men det här är allt det här ser, om du spelar det första så här prelude avsnittet. Okay. Ja, som du kan spela många som helst, då upptäcker du allt det här. Du kan läsa på baksidan av lådan så får du all information.
Ja, det som står på baksidan av lådan är helt okej.
Okay. Jag tycker det. Så istället, om du har tre agenter i en stad och sen så ska du lägga till en fjärde, så blir det ingen outbreak längre. Så att de sprider sig inte. Istället blir det en incident kallas det. Då sätter du dit en liten plats, ett litet torn med typ en markör på. Och då gör du som så att då drar du understa kortet i leken med platser. Med städer. Och då har varje kort, sånt kort, har en text på sig också. Nu för tiden. Och då kan det vara till exempel att texten säger att alla platser med agenter på i Europa får en agent till.
Aha.
Och sen tas det kortet ut ur spelet för den omgången. Så då vet du att den staden kommer aldrig att dras och bli infekterad så att säga.
Mm.
Och hela den mekaniken är helt ny och den är väldigt intressant. Det blir mer slumpmoment än vad det blir i klassiska Pandemic. Det är svårare att förutse vad som händer. Men jag gillar det för att det blir en sån här, oj, nu händer det här. Och, ja, det är roligt. Och sen den tredje grejen jag ska nämna, det är nog min favorit. Det är att du ska ju lösa vissa uppgifter i vissa städer. Men du vet inte vilken stad det är. Så från början så tar du till exempel alla Europa i prelude-avsnittet. Eller vad heter det? Alltså start.
Prolog.
Prolog heter det. Mm. I prologavsnittet så tar du alla Europakort, alltså spelarkort med europeiska städer, blandar dem, tar en av dem och lägger face down på ett ställe på brädet först. De andra blandar du in som vanligt. Och din uppdrag är att lösa ett uppdrag i den staden, men du vet inte vilken stad det är. Så då blir det deduction de har introducerat i spelet också.
Jaha.
Så sen när du då drar spelarkort och så ser jag liksom Paris och London, då vet jag ju att det kortet som ligger på brädet är inte Paris eller London. Alltså kan jag, och så finns det små markörer som jag kan markera det. Så då kan jag börja deduction för att hitta vilken stad det är jag behöver gå till.
Det låter väldigt kul.
Jättekul. Och så blir det så här tidspress i slutet så att du vet att så här, jag kommer inte klara det så länge till för jag håller på att gå illa. Då kanske du har tre städer. Du kanske har så här Madrid, Paris och London kvar. Du vet inte vilken av dem det är. Då får du skicka in ditt team i en av dem och chansa. Då kan du göra en action och chansa liksom. Så det är riktigt cool ny mekanik. Och jag gillar verkligen deduction i spel. Liksom, det här, liksom, processen.
Deduction är en bra mekanik.
Mm. Ja, speciellt social, Mats.
Social deduction är grymt.
Nej, jag tycker det är fantastiskt bra. Hittills är det min favorit av Legacy-spelen.
Ja, kul.
Ja, skoj.
Jättekul.
Men Mats,
det låter spännande.
Det är din tur nu. Du har spelat season 1, eller har.
Ja, vi håller på. Vi har ju hamnat på håll nu då, när man inte får träffas så mycket längre. Så blir det ju paus. Men vi spelade episode 1. Eller månad 2, januari, februari i säsong 1. Och det börjar ju väldigt bra tycker jag. Så det blir väldigt, väldigt spännande att fortsätta. Men sagt, det är ju som... Det börjar ju egentligen som precis vanliga Pandemic. Första månaden. Sen händer ju lite i första där som förändrar lite grann.
Det står typ att när man drar den första epidemin eller något sånt där. Så läs på det kortet eller vad det nu står.
Precis. Så då börjar ju förändras lite grann. Och jag gillar ju det direkt liksom. Det kändes ju lite grann som att det var lite mer som... att det blev Fall of Rome, lite inslag av Fall of Rome. Det var ju, kom väl efteråt Fall of Rome tror jag, men att man ändå hämtade lite, man kände igen lite grann där i att man kunde lägga då.
För du gillar Fall of Rome?
Jag gillar Fall of Rome, ja. Det enda jag egentligen gillar utav Pandemic som jag tycker är kul att spela flera gånger.
Ja, okej.
Okay. Sen tycker jag vanliga Pandemic är okej som ett sån där vi har ju vindrickarspel, vad ska jag säga?
Ja, just det.
Ja.
Vindrickarspel, det är vindrickarspel. Ju... Erik från Tunga Bläsutsvårdens uttryck.
Alltså, vi har ju en olika klassificering på vindrickarspel.
Ja, precis.
For sale är vindrickar för mig.
Ja. Han säger typ kaverna är vindrickarspel. Ja, det kan jag inte hålla med om.
Nej, kanske. Det gör inte jag heller faktiskt. Men...
Det finns ju en anledning till att de har brutit sig ut. Så.
Ja,
precis.
De har ju fel. Det är det som är anledningen.
Freedom. Vi ska faktiskt spela Great Western Trail imorgon, så det blir kul.
Mm.
Ja, och sen Andreas.
Sen Andreas, säsong tvåan, två. Har du kört klart den nu eller har du?
Nej, vi är i november nu. Mm. Och inte spoila för mycket, men det här spelet handlar ju en del om utforskning. Man utforskar väldigt mycket, vilket är jättekul. Och jag kan liksom lite känna igen mig i när vi spelar Clank, utforskningsgrejen där, och man bara, tänk om vi bara kan lista ut hur vi ska kunna utforska här nere, för det är inte lätt att utforska spelet. Det är ganska hårda krav och det är komplicerat liksom. Mm. Men det är en väldigt sån, jag vet inte på svenska, men på engelska, sån skön payoff när man väl lyckas, tycker jag. Otroligt mycket.
Jag spelar ju det med Henrik och Kit i vår spelgrupp. Det var väldigt roligt för, ja, ni som känner dem vet ju då att liksom, Henrik är lite försiktig och eftertänksam och så. Medan Kit var ju mer så här, vi kör, vi får se vad som händer, det är roligt. Och så satt jag där mitt emellan och försökte balansera det där. När Kit sprang iväg och, nej men nu utforskar vi här borta. Och Henrik, nej men ska vi verkligen göra det liksom? Är det värt, ska vi inte vänta lite?
Kan vi verkligen göra? Ja, det är typiskt
Henrik. Och så satt jag där mitt emellan och liksom, ja men alltså Kit, kan vi inte vänta en turn så vi liksom hinner? Ja, det är jätteroligt.
Ja. Nej, men det, vi ska spela november nu och lite funderar på hur man ska få upp allting i storyn den sista. Men det, ja. Mm. Får jag prata om detta om
spännande
några
att se
år.
Precis. Då får vi liksom
spräcka bubblan. Vi stämmer av alla säsongerna. Alla har spelat alla säsonger.
Mm.
Så. Ja. Jag såg ju också, Mats, att du har spelat något spel. Terraforming Mars.
Ja.
Vad är det för något?
Det är ett spel som utspelar sig i gymden.
Oj. Spännande. Mm. Spännande.
Så. Man ska terraformera Mars.
Ja. Jag har ett problem med det spelet, måste jag säga med en gång då. För att jag har ju spelat det typ 200-300 gånger.
Ja.
Och varenda gång så det är något, det börjar ju om igen. Mars är ju inte terraformerat när jag sätter upp det. Jag måste ju börja om. Jag
säger, du får snurra planeten så blir det liksom en helt annan
ny demensövning där. Jag vet inte.
Det är som att sudda ut så här. Nej, men jag är inte uppe i dina. Jag typ att, jag kollar, jag är uppe i runt 70 spel kanske nu.
Det börjar ju ta sig, du snart.
Du kommer snart komma ikapp, Mats.
Ja. Varom de flesta är tvåspelarspel. Men, när jag och Fredrik då sitter och spelar det här och myser. Vi var ju på semester tillsammans för det är ju 1,5 år sedan ungefär. Och då hade vi med det här.
Det låter jättemysigt.
Jag spelade typ minst en gång om dagen gjorde vi.
Ni åker iväg på semester tillsammans.
Ja, familjen var med också resten.
Ja, okay.
Ja, men jag fick ju bilder på morgonen, typ så i soluppgången.
Ja, frukost utan så här färsk juice och så spelar man telefon.
Två gånger om dagen var det. Det är bra.
Riktigt bra alltså. Ja.
Så nej, men han har fått smeknamnet nu. Han har sån han heter Magneto numera, som den här superhjälten är. Mm-hmm. I X-Men där, att han drar till sig de kortna behöver jag tiden.
Stål och titanium?
Ja, nej, stålmannen.
Stål, ja.
Kul.
Mm. Nej, så det är bra. Men det är kul spel, det är ett bra spel. Är det ju.
Ja, men det är det faktiskt.
Men det är ju...
Det var lite roligt, när vi har ju sån här lista lite för det här, av spel jag spelat senast, så har Mats lagt in Terraform i morgon. Tänkte, ja, det kan vi prata om, det har vi aldrig pratat om förut, så det kan ju vara kul.
Nej, det har vi faktiskt inte, men Oda har vi, nej. Jo, jag pratar om det som favoritspel, va? Har vi inte det?
Alltså, jag var ju ironisk.
Men
jag är aldrig ironisk.
Jag har ett spel på Mats lista som jag skulle bara prata lite grann om. Det är ju nästa spel som de ska spela sig i tunga gruppen, Solkin. Och det är ett spel som du gillar, Josef.
Ja, jag älskar ju det. Men det tycker jag inte heller är så tungt. Klassar det in för?
Nej, men jag tror som så här att det är lite komplicerat nu.
Håller de på att fuska?
Urvalet är ju vad det är som finns tillgängligt digitalt.
Ja, det är
som finns, som inte är i någon 3D-miljö heller. Så det är typ board game. Vad finns på Board Game Arena?
Ja. Jag har inte provat Solkin på BGA. Jag måste göra det.
Jag provade det. Men jag insåg att jag tyckte ju när vi spelade Solkin, då jag spelade en gång, så det var ju precis i början vi där känner man egentligen.
Det roliga är ju att vrida plasthjulet. Får man inte göra det?
Så ja, jag tyckte det var ganska bra då, men så mötte jag en sån här slumpbatad person på BGA som fullständigt krossade spelet liksom.
Men det är ju något fel på folk. Om du kollar, om du möter någon på BGA, så kan du hålla musen över deras, till höger om deras namn. Då ser du hur många gånger de har spelat det spelet.
Ja, okej.
Okay. Jag möter ju såna folk i Kingdom Builder som har så här 970 spelade spel. Jag tänker så, hur länge har Kingdom Builder funnits på BGA? Det är inte mer än några månader. Så jag fattar inte, de gör ju ingenting annat liksom.
Nej.
Och det sjukaste med hela den grejen tycker jag, det är att Du kan ta fram vilket sätt datorspel eller vad som helst. Jag vet när jag spelade typ så här Heroes of Nevert, så här, hon. Då finns det ju ett community där med folk som spelar bara det spelet dygnet runt typ. Mm. Om igen. På tal om att spela samma spel många gånger, det gör ju när det gäller datorspel. Men liksom, det är ändå fascinerande att det finns tillräckligt mycket människor i världen som spelar spel, datorspel, brädspel och så. För att varenda spel, du kan hitta något litet obskyrt spel. Och det finns ändå någon snubbe som har spelat det massvis gånger.
Mm. Ja, men det var helt sjukt, för det blir så här typ att jag gick tillbaka och kollade, man kan ju kolla på replay där. Bara för, jag fattar ju inte, liksom, helt plötsligt hade han liksom 40 majs liksom. Så här, och man bara, fan, fick han ta på 40 majs. Så här. Och sen så bränner ju alla möjs i rundan efter med att ställa ut, vad började, 5 arbetare då på samma hjul liksom. Och sen byggde han ju då massor med byggnader. Det var så här typ att bara, och så hade han innan han hade utvecklat då teknologitracken, så den var på max, han stod och slog den i toppen några gånger. Sen gick han och bytte resurser mot majs, och så gick han in och så bara krossade tom och bara, okej, nu fattar jag. Så.
Men jag tycker, nu kommer jag fick en intressant tanke här. Alltså.
Ja.
Inte det ett problem, nu, alltså... Inte det ett problem med spel med väldigt lite slump, så kallade eurospel, att de är egentligen som ett Excel-ark. Så att om du spelar det tillräckligt mycket och räknar tillräckligt mycket på det, så kan du bryta spelen. Du kan liksom spela det så pass att du vet exakt hur du ska spela det. För...
Jo, och det håller jag med om, för det är då jag inte tycker spelen blir roliga heller. Det är skillnad som i Great Western Trail. Ja. Där har du ändå så att där slumpas byggnadsordningen ut. Mm. Och man bygger och påverkar liksom hur man går och tempot i spelet.
Eller Terraforming Mars. Och ja, precis. Du vet inte hur du kommer dra korten. Det går inte att räkna ut.
Nej, precis. Ja. Sen finns det väl lite mindre slump då i Great Western Trail jämfört med Terraforming Mars. Mm. Så sätt, för att det är som en helt annan typ av spel. Just i den aspekten. Så. Men sen så lika tycker jag också Brass Birmingham. Samma sak där. Att visst, du kan väl försöka utveckla någon form av strategi, men det kommer alltid någon som kommer att störa dig. Det måste men i Solkir så finns det inget sätt att blocka egentligen, kände jag.
Jo, på de här hjulen.
Jo, men det du kan ju ändå, ja, kanske man kan. Men...
Vad jag minns från det, jag tycker att det är jättejobbigt. Det är alltid någon som ställer en gubbe framför mig och så har jag inte en extra majs eller vad det nu kostar att flytta gubben högre upp eller hur det nu är.
Alltså, jag håller inte riktigt med om Brass. Alltså, visst, om det spelarinteraktionen gör att spelet förändras, men du kan ju fortfarande ha en optimal, du skulle ju kunna göra ett ark där du skulle kunna räkna ut liksom i varje men, givet tillfälle.
Ja, men inte, ja det, jo, men, det kan, men i Brass har du din hand, du har alla kort. De kort du drar i Brass påverkar ju allt.
Vad du kan bygga.
Ja. Eller så Terraform Mars Solo är lite så, att det är väldigt mycket så att jag kan sitta och säga, kommer det här kortet betala sig eller inte? Det är ju typ det enda jag tänker på när jag spelar ett spel. Vilket jag ju tycker är kul i det spelet, jag klagar inte på det, men alltså det är ju som jag sitter så här, det är 4 generationer kvar, det här kortet ger mig så mycket. Men det skulle ju kunna, jag kände som jag gjorde en solo playthrough i fredags livestream. Och då blev jag nästan lite min-max-galen, så att jag satt där och typ, ja men okej, jag får 2 temperaturhöjningar här, men det kostar så mycket, men då kan jag så istället. Jag fick, ja lite så, alltså jag,
och jag kände så här, det här, vad händer här?
Och jag kände så här, nu kommer jag dela mina tittare i 2 läger. Ett läger, de här riktiga Terraform Mars-nördarna, de tycker det här är skitkul att liksom sitta.
Ja, det är klart.
Och en del tycker så här, men slut, spela spelet tycker en del liksom, och så stänger de av. Och det roliga var att typ direkt efter streamen fick jag en kommentar där någon har skrivit typ en liten novell där han har kommenterat i princip alla val jag har gjort och analyserat dem och matematiskt.
Ja, det är fantastiskt.
Så jag tycker det är ju härligt alltså. Så, det var bara tanken som slog mig nu, att det är kanske därför jag gillar slump i spel, därför att då känner jag så här att det är ingen som kan räkna ut det här. Det är ingen som vet vad som kommer att hända riktigt.
Nej, men det är ju tråkigt om du bara ska komma ihåg och optimera ett spel som liksom möjligt utan att alltså det kanske bara ska maxa.
Mm.
Om du kan köra samma strategi och det är liksom ingen som, utan du ska bara försöka köra samma, det måste vara tråkigt att spela spel tycker jag också, om du bara kan köra samma sak om igen. Jag tycker det är roligt så att okej, som i Great Western Trail, men som ändå hur byggnaderna hamnar påverkar väldigt mycket hur du måste spela spelet.
Så ja, det är liksom, men tillbaka till det här med schacket, alltså
I
den här Queen's Gambit så har de ju sån här, och så är det väl på riktigt antar jag, är inte så insatt i schack, men de har ju sån här, Sicilians försvar går till så här och så här, då spelar jag det så och sen så vet så jag det. Så vet jag att om han liksom gör det här, ja men det var ju det draget som någon gjorde 1948 i VM. Mm. Och då har de analyserat i detalj. Ja, men och det där tappar de ju mig liksom.
Ja, men det är ju så för många spel. Det är ju build orders. För mig kallar jag det öppningar, alltså på engelska build orders. Mm. Jag har spelat väldigt mycket Starcraft. Med Starcraft 2 framförallt. Och där Det är tre stycken olika raser och som alla har väldigt många olika öppningar, build orders och så vidare. Och det är ju jätteviktigt att memorera de flesta och veta och försöka identifiera vad, om man spelar en mot en till exempel, identifiera vad motståndaren gör för en
precis, build order,
så att jag kan kontra den då. Och det är ju en tjusning i sig. Men det, kan jag, det spelar jag inte så mycket längre. Jag spelar det en gång per år någonting. Det,
jag tror det är därför jag gillar Keyforge som ett tvåspelare, tävlingsriktat spel. För att det är så varierat i korten så att det går inte att ha en... Alla lekar är unika. Så det, alltså du kan ju ha för din egen lek. Jag kan ju, de lekarna jag har spelat mycket så har jag en build order egentligen. Jag vet ungefär vilken ordning jag ska göra saker. Men jag måste vara taktisk. Jag måste anpassa mig till vad motståndaren gör hela tiden. Därför att jag vet, alltså jag kommer inte, alltså, har du ett spel som är... De flesta spel är ju likadana. Varje gång du spelar så... Om du spelar en viss ras i StarCraft och din motspelare spelar en annan ras så vet ju du vad han kan göra. Typ. Alltså, det är ju ingen överraskning på det sättet.
Ja.
Nej, men det är just det också. Det här att man ska ha sitt... Man måste anpassa sig lite grann också vad
det
var som...
Det
är, som
är,
det är ju väldigt, väldigt viktigt att det inte alltid är samma sak som dyker upp. Då tycker jag att då blir det ju... Ja.
Jag känner lite som i Kingdom Builder faktiskt nu det sista när jag spelat det. Att det finns ju en viss variation i vilka mål det är och så. Men när det blir samma mål, alltså förutsättningarna är likadana, jag gör ju samma sak egentligen. Därför att jag har liksom lärt in mig själv i en viss ordning. Mm. Och även om jag då vinner så känns det inte riktigt så roligt. För att jag bara repeterar ju vad jag redan har lärt mig. Jag vet inte, det blir inte det här upptäckandet.
Ja, det finns ju många brädspel som vi tycker om som där man kan köra med öppningar, standardöppningar skulle jag säga. Till exempel Caverna. Caverna är ju otroligt lite slump egentligen. Det är ju vilken ordning som de nya handlingarna kommer. De är stackade i typ 1, 2, 3 och 4, tror jag. Och det är väl tre stycken olika handlingar per kolumn. Jag vet inte vad det kallas riktigt i det spelet. Sen så då kan du, men där kan du nog bygga en, alltså komma till runda kaverna och bestämt det innan. Och du kan liksom nöta in en sak om och om igen. Jag älskar kaverna, men jag gillar mer att det är en... Att det är så öppet. Så att för mig så kan jag ju testa olika saker igen. Jag kör ju väldigt sällan samma sak om och om igen.
Jag tror det är lite olika personlighetstyper. Jag tänker att, återigen, och nu är jag väldigt insnöad på det, men den här Queen's Gambit-tjejen, hon är ju lite autistisk typ. Eller lite så här, alltså det är därför hon är så sjukt bra. Och lite, alltså beroende på hur man är som person så tror jag vissa människor, det triggar väl deras liksom lyckocenter i hjärnan när de gör samma sak och memorerar och så vidare. Och jag är väl mer kaotisk i min hjärna. Och i min personlighet, så att därför gillar jag mer.
Ja. Alltså, man kan to perfect something. Alltså det tror jag många kickar igång på. Alltså jag har spelat jättemycket datorspel. Jag har liksom tävlat i Quake 2, 3, 4 och så vidare. Liksom det bara nötte och nötte och nötte verkligen för att sätta de här hoppen och sätta de här skotten liksom. Och så vidare.
Det är lite samma idrott också kan jag tänka, för jag har ju både hållit på med skytte i olika former och så har jag hållit på med biljard. Och egentligen de sporterna är ju ganska tråkiga kan jag tycka. Alltså jag tycker inte det är kul att titta på sådana sporter. För det är ju så här, världsmästaren skjuter, han skjuter bara tior. Och sen tvåan skjuter alla tior utom en, den var en nia. Och typ så är det i biljard också. Så här, världsmästaren håller på, han spelar, de tappar ju nästan aldrig bollen utan de kör ju bara på liksom.
Mm.
Och egentligen det är ganska tråkiga sporter om jämför med typ fotboll eller hockey eller något. Där det liksom böljar fram och tillbaka och det blir spännande. Det finns ju en skillnad i, kan jag tänka där också, eller jag kan tänka som, jag kan tycka det är fascinerande med typ så här, såg en intervju med någon backhoppare nyligen, och det är så här, du ägnar liksom typ hela ditt, jag var någon vinterstudio eller någonting, att du ägnar hela ditt liv åt att göra exakt samma sak egentligen, men du ska göra det perfekt, du ska hoppa det där perfekta hoppet.
Du ägnar helt liv för att bemästra den här V-stilen.
Ja, va? Du ska kunna, eller vad det nu än är så här, och du bovlar, så skulle du kunna hitta exakt rätt vinkel och tryck och allting för att få till en
spark. Och göra det 23 gånger.
Ja, alltså det är fascinerande att människan är sån, men det är, där gillar jag nog fotboll mer liksom. Alltså rent att titta på i alla fall, för då är det så här mer, alltså du kan ju vara svinbra på fotboll, men Zlatan gör ju inte samma sak i varje match, utan han är ju taktisk, han anpassar sig till vad som händer snarare liksom.
Mm.
Så det finns någon sorts skillnad där. Men jag tänkte,
han har nog gillat Terraform Mars.
Ja, det tror jag.
Över kaverna.
Ja, men det tror jag faktiskt. Ska vi ha stående segment i våra poddar för er? Vad hade Zlatan tyckt om det här gillat. Spelet?
Vi kan ha Zlatan-betyg kanske.
Du vill inte hålla på att gissa vad Zlatan tycker om i någon brädspel. Undrar
det
vad han gör.
Kanske kommer upp och
Tänk om han vill vara med någon
gång. Kan nämnas
ja, kanske kan han som gästartist.
Det finns ju, jag har ju pratat om det innan, det finns ju någon sån här tjänst som gör att så fort man nämner saker så kan man kolla. Alltså, vi kan Zlatan. Lyssna. Vi kan lyssna om någon har nämnt. Så Zlatan kanske är subscriber där. Eller har sån här konto där. Då hör han så här, snacka brädspel och pratat om mig. Där vill jag vara med.
Mm. Vi har haft en lyssning från Italien.
Det är säkert han då.
Ja, det är ju han. Klart det är han. Alltså, ja. Tjena!
Pusselbitarna faller på plats.
Ja, shout out till Zlatan. Jag tänkte prata lite om ett spel jag har spelat som jag aldrig trodde jag skulle få spela. Men nu är det här, det är någon sorts det positiva i den här tiden vi lever i. Att man kan spela saker över Zoom då. Så det är en ny kompis med mig då, via nätet som hostade Forgotten Waters. Som är Plaid Hat Games nya, de kallar det för Crossroads Game. De gjorde ju Dead of Winter där de hade här Crossroads-grejen då. Att det händer saker och du behöver ta beslut och det spelas gång och så vidare. Och sen gjorde de ett som jag inte kommer på vad det heter nu i rymden där du ja, också har samma system. Och nu kommer då Forgotten Waters i år. Och det var jätteroligt. Det är ju ett så här co-op-spel där man alla är på pirater på ett skepp. Och så har man en karta. Man har ett litet skepp och så åker man, och så kan man liksom scouta som en action. Och då får man se lite vart man. Och så kan man åka runt och så kan man gräva ner skatter. Man kan hitta skatter och man kan plundra andra skepp. Och alla på skeppet har sin egen uppgift liksom. Så det är ett co-op-spel där jag har hand om kanonerna till exempel. Så att ni kan ha åsikter om vad jag ska göra när jag ska fyra av dem. Men det är upp till mig om när jag gör det. Och så kan man hålla på och liksom utmana varandra på dueller och råna varandra och hålla på skeppet. Så det är egentligen typ semi-co-op-aktigt på det sättet.
Oh, semi-co-op.
Ja, jag kommer till det. Jag kommer till det. Och spelet, vi spelade ju då, så vi var fem stycken som spelade. Och sen var det en kille då som hade det, som höll det. Så han hade ju liksom kamera på bordet och så vidare då.
Var han kapten?
Nej, han var liksom inte med. Alltså, i spelet, för att det underlättar.
Förlåt.
Ja. Jag var tur att Sommar var kapten, för att man har sån här mätare.
Okej, okay, kapten en roll i spelet, kanske?
Ja, eller den som har mest infamy då, den som är liksom mest ökänd.
Han var spelledare.
Ja, precis. Mm. Och sen har alla sin egen uppgift då, och så vidare. Och det var ju väldigt svårt, det var väldigt så här, det var nära att liksom vi började svälta ihjäl, och man måste ha liksom resurser, och skeppet höll på att gå sönder, och så vidare. Jätterolig upplevelse, väldigt mycket då att ja, nej men nu kommer det här läget. Ja, men hur reagerar du här och så vidare? Och så får man ta ett beslut då. Och det är ju väldigt så här rollspelsaktigt, vilket jag...
Men vad är det för typ av beslut då? Vad kan hända?
Till exempel kan du... Ja, men till exempel då så var det en sån här... Ja, det blir en storm liksom. Eller ett bättre exempel egentligen. Vi mötte ett annat skepp då. Vi mötte ett annat piratskepp. Och då kunde vi välja när vi sköt och började slåss med det. Antingen så kunde man... Antingen kunde vi skjuta med kanonerna, och sköt med kanonerna så kunde vi skjuta på seglen eller på skeppet. Och så sköt vi på skeppet.
Var det den personen som stod vid kanonerna som bara kunde avfyra då, eller?
Ja, då, precis. Då var det liksom den som tog beslutet. Mm. Så jag valde ju då att skjuta på det andra skeppet, vilket gjorde att det sjönk, vilket gjorde att vi fick ingen loot. Utan vi fattade liksom efteråt att det var bättre att skjuta på seglen. Då hade vi kunnat borda det sen. Och liksom slåss närstrid då och ta över. Och sen är det väldigt häftigt tycker jag, för att det är sån här voiceover också. Så att det är en app då som läser upp och så här, oh matey, så här, och så ska man då ta fasta beslut. Sen är det ju då så här, själva mekaniken i spelet i worker placement egentligen. Du har din pan som du går med. Och det är en
jag
bok.
Jag ser lite bilder här på Board Game Geek, det ser ju coolt ut.
Ja, men det är som Gloom Haven Joss of the Lion där, ja. Du har en bok, eller Near and Far, så att du liksom bläddrar i boken. Och sidan är då, där finns platserna du kan gå till, och så står det vad som händer. Så på olika platser du är på så finns det olika handlingar du kan göra. Alltså som är logiska, är du i hamn så kan du typ gå och trada och du kan get a haircut och en massa olika grejer.
Det kanske kan bli väldigt roligt spela med barnen sen när de är lite större.
Jag höll på att säga ja, men de ska bli ganska mycket större, för det är så här, okay. PG-14 någonting. Alltså de torterar folk och de får gå på plankan och kölhalas och det är sexskämt. Och det är,
ja, ska läsa tid.
Det är väldigt grovt för att vara ett liksom, det är inget familjespel.
Mats, du kan köra med dina ungar, de är ju...
Vi är större.
Vi manar vid tortyr och sexskämt. Och sånt. Mm.
Ja. Ja. Ta en reklampaus sen.
Nej, men jätteroligt spel. Men det finns ett litet problem. Och det är att jag kan säga så här, vi förlorade första uppdraget precis i slutet. Och det var så här, vi visste vart vi skulle åka. Och hur vi skulle klara det. Det är som uppdelat i olika delar då, med uppdrag. Men han som då hade hand om var styrman den sista rundan. Han ville inte åka och klara det. Därför att han hade inte klarat sina personliga mål. Det är som Dead Winter, att då dina personliga mål du ska klara. Och då ville han stanna kvar ute till havs istället för att åka till den sista ön vi behövde åka till. Och det ledde till att ett annat piratskepp hann ifatt oss och vi blev sänkta och alla förlorade. Och alla andra tyckte så här, ja det var ju roligt att de skrattade och så här, det var inget. Jag blev lite så här, men nej, jag gillar inte det här semi-coop-grejen alltså.
Då kan vi alltså inte spela ihop med Mats.
Nej. Nej, han kommer bara paja.
Han kommer bara förstöra det här på en gång.
Nej, nej, inte skulle jag.
Jag tycker det känns som att det är ett sånt spel som är så här, om man ska sammanfatta. Jag hade jätteroligt och det är det viktiga. Alltså det är lite som vi pratar om Clank Legacy och sånt där. Alltså det handlar inte om att vinna i slutändan. Det handlar om att ha en kul upplevelse.
Robin, det problem jag är med och inte det funkar.
Vi skulle ha jättekul om vi spelade här ihop också, tror jag. Så att,
Är det bättre än Robinson Crusoe?
Nej, det är det inte. Robinson Crusoe är ju inte värt att spela. Väldigt högt upp på min lista. Ja, men det är en helt annan typ av upplevelse.
Skojar bara.
Det här är mycket mer alltså det här är mer tematiskt än... Robinson Crusoe. Så det är en kul upplevelse och jag gör gärna om det och det var kul att göra det rent liksom på riktigt så att säga också, man sitter runt ett bord och så att ja, det kan rekommenderas på Gotham Waters. Jag vet inte ens om det finns i butiken. Jag tror det var en Kickstarter som kom nyligen och därför han hade det.
Okej. Apropå Robinson Crusoe, jag vet inte. Jag tänkte klockan rinner iväg, men jag tänker vi har ändå gjort någonting tillsammans nyligen som kan vara värt att prata om, tycker jag i alla fall.
Ja. Precis, i förrgår så kanske ni har sett det.
Ja, det är så udda nu då. Så vi spelar in det här avsnittet innan avsnittet på YouTube. Men vi pratade om att det släpptes igår eller förrgår. Så det jag tänkte säga är att vi har ju medverkat i Josefs topp 20. Vi har ju fått med på topp 10 tidigare. Men nu i år så lät Josef ha lite mer förtroende för oss. Så att vi fick prata om 10 spel till.
Jag gör ju en topp 100 varje år. Och så...
Nästa år så får vi bara vara med på 3, tror jag.
Ja, just det. Ja, topp 3 är det ett avsnitt. Nej, men en del av den här topp 100. I år har jag ju lagt upp det på det sättet. Jag har gjort 20 spel åt gången. Det är bara 5 avsnitt då, istället för att ha 10 avsnitt. För det var spara tid och det är enklare för mig att göra. Och det jag tycker det har funkat jättebra. Och då har det varit livestreams då, de 4 första som är sända. Från 100 till 21 då. Och sen det sista är inspelat. Vi insåg att vi kan inte livesända vi 3 och få in bilder och videogrejer på spel och få det att inte bli 15 timmar
kan
och långt.
Kan. Man kan säkert om man vill, men det
hade blivit väldigt långt och väldigt tröttande, tror jag. Så att vi har spelat in det och sen kommer jag redigera det nu i veckan. Och så kommer det, ja, nu blir det förvirrande med tiden då, men det kommer det 20 december, vilket är om några dagar när vi spelar in det här. Men när ni hör det här, då finns det redan på YouTube. Så en del av er kanske redan har sett det här avsnittet. Och då tänkte vi att då kan vi prata lite om det. Och har ni nu inte sett det så spelar det ingen roll. Ni kan ju fortsätta lyssna ändå. Så.
Ja, precis. Och jag sa ju Robinson Crusoe. För Robinson Crusoe var ett spel. Jag tänkte, vi behöver inte dra topp 20. Liksom.
Nej, vi behöver inte dra hela.
Några spel som jag hade på allas listor kanske. Robinson Crusoe är ett spel som både jag och du hade på våra listor, Josef.
Mm.
Och det är ett spel som har varit på min topp 10 tag. Och vi lovade varandra efter i fjol att vi skulle försöka spela alla våra topp 10-spel med varandra. Och jag och Mats har ju ändå hängt ganska mycket under året, trots covid. Så vi har ju, jag har i alla fall visat det en tredjedel av första scenariot en gång.
Precis.
Men,
så det var kul. Ja, men det hoppas att vi kan spela, verkligen kan få till vi 3. Det har varit en riktig match. Det var kul alltså. Ja, men att köra liksom... jag gillade liksom själva mekanikerna i spelet liksom. Och jag tror bara som du säger, det växer nog på när man väl kommer in även i ännu djupare in i storyn liksom. Man kan få lite garv och lite tjoj. Nu hade vi det, men alltså man får köra klart och bygga vidare på det man gör.
Det är ju så fruktansvärt svårt det här spelet. Det är fascinerande att det är så.
Det är en av de sakerna som jag tycker är kul. Alltså det är kul att det finns ett riktigt, riktigt svårt co-op-spel.
Det är väldigt skön känsla man väl klarar det.
Ja. Ja, precis, det är ju det.
Om man klarar det.
Ja, nej, men någon gång gör man ju det, men jag diskuterade faktiskt det här spelet igår med Werewolf-gruppen. Och då tog jag upp det här med det här scenariot, det här King Kong-scenariot som är... Jag tror det var någon sorts promo från början, men nu finns det med i den nya, senaste utgåvan av spelet. Men har du spelat det, Andreas?
Nej.
Det är en massa filmarbetare som kommer till ön och ser man typ... Så äter ju King Kong upp dem en efter en.
Jag har scenariot i lådan, men jag har inte spelat det.
För jag undrar om någon någonsin har klarat det. Jag har spelat det några gånger och helt omöjligt.
Ja, du har sett det.
Och jag såg Dice Tower spelade det med Ignacy Trevicek, designen.
Ja, men han har ju aldrig vunnit spelet.
De blev helt överkörda och de frågade honom, ska det vara så här? Han bara, ja, det så här ska spelet vara. Liksom.
Han har ju en sån grej att han lives... Portal Games håller på väldigt mycket med YouTube och Facebook och allting. Och mycket livesändningar. Och han, det är ju en sån årlig tradition att han livesänder när han försöker klara, jag vet inte vilket upp, om det är olika uppdrag, men han försöker klara någonting i Robinson Crusoe och han klarar aldrig av det. Det är ju återkommande roligt liksom.
Sen måste jag måste spela expansionerna. Det finns ju två expansioner. Jag måste göra någon gång. Jag har inte gjort
Voice
det.
Of the Beagle kan jag rekommendera.
Får se vad vi hade här. Jag spelar ju lite... Jag har ju mitt favorit, absoluta favoritspel är Great Western Trail. Det har vi pratat om här och även kvar på listan också. Eller på så här. Jag testade ju en ny solo-variant här bara för skojs skull som jag hittade, som heter Mautoma.
I GBT?
Ja, precis. Så nu har jag testat en variant till där som det var då den bästa hittills. Skillnaden här är att du har blir lite mer som Automan i Tapestry, att du har två kort som bildar liksom balen, så du behöver tänka ännu mindre än vad du behöver göra i de här spel tidigare liksom. För här finns allting liksom på dels vilka, om ni går in i Kansas City och levererar, vilka brickor den lägger bort, samtidigt som det dyker upp att den ska gå, hur många steg ska den gå med tåget till exempel, eller ingenjören. Vilken typ av ko köper den, om den ska köpa kor och så vidare. Så att det var väldigt, väldigt bra. Och kul att spela mot. Och så körde jag bara på medium svårighet. Men det var...
Vart hittar man den här?
Den heter Mautoma, heter själva... Mautoma.com heter, nej. Ja, det kanske gör. Den här är Mautoma.com. Man har faktiskt även till Brass och Marco Polo och Trismegistus, Mombasa och... Grand Austria Hotel, och han har en massa solomodeller han har gjort här som verkar vara sysselsatt sig med att göra sådana, utveckla atomor. Fast han kallar det för Mautoma, för jag vet inte om Mautoma är någonting som är taget. Mautoma, han kanske heter någonting på Mau.
GVT fanns upp, är ju på min topp 10 fortfarande. Alltså jag gillar ju egentligen inte den där grejen med att rangordna spelen så här.
Det är svårt.
Det är svårt, för att skulle jag göra om min lista om 2 veckor så kommer det att flyttats runt lite grann där. Men när jag gjorde listan i alla fall så var GVT 6. Men det kanske är 5 nästa vecka eller 7.
Jag försöker tänka så här, man sitter med pub meeple ranking. Så att så här, vill du spela det här, vill du välja det här över det här. Då försöker jag tänka så här, om någon liksom ringde mig nu och så bara, vill du komma över och spela det här? Vilket hade jag helst liksom valt i det läget? Men sen måste man modda det lite också, för vissa spel vill jag höja upp lite för att jag har haft jätteroliga minnen med dem och så vidare. Jag kanske inte vill spela Civilization the board game just nu.
Det är svårt.
Men, ja, det är jättesvårt. Det. Ja.
Men jag kan ju säga, mitt favoritspel återigen, Terraforming Mars. Men det var inte självklart att det skulle vara det. Men så som jag sa när vi spelade in då, att under pandemin, jag spelar mycket färre spel nu. Senaste månaden, 2 månader, mycket färre spel normalt sett. Om jag kollar på alla spel som jag har hemma så är det nog det jag vill spela.
Din tvåa var Concordia.
Ja, och Concordia har klättrat upp. Det är ett spel, det enda, det enda spelet på min topp 10 som jag inte äger själv. Det borde jag göra någonting åt någon gång. och det enda, och så även med min trea är nytt på topp 10. Eller jag vet inte om det var ensad med det i fjol. Men det är Underwater Cities. Tycker Underwater Cities är fantastiskt. Ja. Jag är nämnt tidigare här, men det är... Vi hann spela ganska mycket innan pandemin slog till. Det var så att jag har fått ganska mycket spel under bältet, eller vad man säger. Riktigt roligt.
Den stora, eller inte chocken, men den största rörelsen kanske på min lista egentligen är 2 titlar egentligen som har gått in på topp 10. De har varit med tidigare, men de har inte varit på topp 10 innan. Det är Pursuit of Happiness och Suburbia. Det är 2 spel som jag har spelat, alltså det är flera år sedan jag spelade dem första gången. Och jag tyckte om dem jättelänge, men jag har verkligen lyft för mig senaste året liksom.
Fantastiska spel.
Men det är samma som att oftast kanske mer händer att spel faller ut, är att man inte för att de är sämre, men för att man spelar dem mindre färre gånger. Det är som vi pratade om Gaia Project, pratade vi om, och det är ett jättebra spel, men eftersom man inte har spelat ännu på typ på 2,5 år, 3 år kanske, det med, så har det ju som bara hamnat så pass långt bak, inte för att det är ett dåligt spel, men för att det är andra spel som tar mer uppmärksamhet och hamnar liksom högre upp.
Så det känns mer rättvist. Det har sjunkit för mig också. Det är nere på 6:e plats, vilket ju inte är dåligt.
Nej, det är fortfarande en bra placering.
Liksom. Det är utanför topp 5, Josef. Det är liksom
min nya etta är ju Gloomhaven. Och det har ju varit 2 av 3 eller något sånt, tror jag, innan. Det här är ju Gloomhaven plus Gloomhaven, Jaws of the Lion. Det är något av kombo där.
Men det är lite som att jag...
Nu spoilar vi kanske det här för de som har hört det här och vill kolla på din på den här topp 20 så sitter vi och spoilar redan.
Nej, men, ja, men det är ju massa andra spel vi pratar om som är roligt. Så att de har ju fortfarande glädje av det. Ja.
Nej, men det är lite som att man grupperar på Pandemic, tänker jag.
Ja, men jag har slängt ihop alla. Ja.
Men, förlåt, fortsätt.
Nej, men jag tänkte säga om Gloomhaven att det är ett spel som... Alltså, det är samma sak där. Det var det jag tänkte säga. Att Mats sa där att hade inte Jaws of the Lion kommit, då hade det kanske sjunkit lite. Därför att det är bara ett minne för mig. Jag har inte spelat. Alltså, så jag spelar ju Gloomhaven digitalt också. Jag tycker det är jättebra där också, så att... Men ändå det här, alltså det är lite som vi har pratat tidigare om med expansioner. Kommer det en expansion, då får man en ursäkt att liksom plocka fram det där spelet som man inte har spelat på länge och spela det igen, och så återupptäcker man det och blir nykär i det. Liksom. Och så är det för mig också med. Seven Wonders Duel har ju hamnat uppe på en andra plats för mig. Och det har ju legat i min topp 10 länge också. Mm. Och förra året åkte det ur topp 10, då var det så här 15 eller någonting. Men jag menar, med Agora nu så är det så här givet. Det var nästan så det blev en etta, men om inte, alltså, återigen så här, Jaws of the Lion... Hade inte Jaws of the Lion kommit så hade det blivit etta. Liksom. Så att, ja, det är ju härligt hur du kan bölja fram och tillbaka. Sen ska jag även nämna ett till spel då som är som också, jag tror ni blev lite förvånade över. Min plats nummer 9 där så la jag in Ultimate Werewolf.
Jag trodde du slog din etta.
Ja, ja jag förstod att ni trodde det liksom.
Men det är ju ändå du spelar.
Jo,
men det var samma som förra året när du bara spelade Keyforce liksom. Det gick inte att få att spela det liksom. Då var det en etta liksom. Och nu trodde vi att liksom, Werewolf skulle vara etta liksom. Men då ligger det på 9. Nu får inte liksom göra så här. För vi fattar ju ingenting, Josef då.
Men det är en bluff.
Det får inte vara så slumpaktig.
Ja, men Mats, det är en bluff. Det är en social deduction. Jag försöker ju lura er nu att jag inte tycker om Werewolf så mycket.
Jaha.
Ja. Så. Ja,
det är nej, så det ska vara det alltså.
Problemet med det är ju att det är så gruppberoende. Alltså jag har jättekul när jag spelar nu och så liksom med det här gänget jag kör med över online och så. Men jag skulle kunna ha fruktansvärt upplevelse med det också.
Med spela andra. Med mig skulle vara fruktansvärt, jag lovar.
Ja. Så är det för med alla spel. Om jag skulle spela Gloomhaven på 4 pers med 3 stycken AP-folk så skulle jag ju hata Gloomhaven. Eller jag skulle hata situationen. Det skulle inte vara roligt.
Spela med mig gånger 3.
Nej, men det finns värre folk än dig. Liksom. Det...
Anders.
De har ju
jag vill inte nämna några namn här.
I den tunga pressupodden att jag är långsam.
Tycker de att du är långsam?
Ja, de har fastställt att jag är långsam.
De är ju AP-definierat.
Ja, men jag tog ju, mitt första drag i barrage tog 20 minuter.
Ja, det här är
för att Erik det var ju ingenting var intuitivt. Jag fattar ju noll.
Ja, men det är första gången du spelar. Men
jag hade inget sånt drag då, första gången jag spelade. Jag satt ju in direkt, tog typ 30 sekunder så var jag klar.
Nej, men det finns ju vissa spel, jag vet, jag pratade med någon nyligen, vem det var, om Edge of Darkness, som vi har spelat en del, Mats. Jättekul spel tycker jag, men alltså det är alldeles för lång downtime i det spelet. Det är som 3 spelare. Och man sitter då, det är ju typ så här 40 minuters downtime eller någonting. Ja. Alltså kan man ju gå och göra något annat. Alltså jag vet inte, jag orkar inte med sånt längre. Jag har blivit för otålig för sånt spel.
Det var en av de saker som jag gillade med Castle of Tuscany faktiskt, för att knyta ihop säcken där i alla fall. Och det var att det är extremt snabbt
spel. Ja.
Alltså du har liksom 3 saker du kan... plocka kort, plocka en bricka eller lägga ut en bricka, liksom. Samma som du egentligen gör, fast, och sen är det så här typ, ja, men så, det, så här typ, ja, men det är väldigt kort, väldigt snabbt mellan rundorna, vilket gör att det blir bra flyt hela tiden.
Ska vi kanske avrunda
där? Det låter väl lämpligt.
Jag vet inte alls hur vi ligger till i tid. För...
Ja, det är långt.
En timme, så det räcker nog nu.
Va? Men det var länge sedan vi poddade också.
Ja, det var ja.
Och det är kul att prata, tycker jag. Nu kommer inte ni förstå det, men Josef gjorde precis en klippning. Men kanske den första klippningen vi gjorde idag.
Det känns som
ett långt samtal.
Det känns som att vi kommer in i formen. Eller liksom vi hittar mer och mer, tycker jag, för varje avsnitt. Någon sorts...
Ja, det är fortfarande väldigt roligt framförallt. Sen om det är hur det låter och så vidare. Jag vet inte, hoppas det låter bra, tillräckligt bra.
Ja.
Precis. Så får jag se när vi poddar igen. Jag håller på att säga att nu är jul och grejer, då kanske man inte har tid, men då kanske man har mer tid än någonsin, tänker jag.
Så kan det vara, kanske.
Jag är ju ledig ett par veckor i alla fall. Så.
Samma här, så vi kanske kan spela lite mer och inne podda lite mer om det
också. Så är man ganska instängd också, man träffar inte så mycket andra och så vidare. Så att,
Ja, men det tycker jag, man kanske kan
massa
få
till content.
Ja, men någon sån här mellandagspoddande.
Ska vi podda mellan dagarna då, eller mellan dagarna?
Alltså mellan dagarna. Alltså,
mellan dagarna.
Så mellan 23.59 och
00.00. Nej, ja.
Där får vi.
Men det blir lagom långt kanske.
Det blir lagom.
Grymt i alla fall. Jättekul. Vi hörs väl snart igen då.
Det gör vi.
Ha det gott så länge.
Ha det bra allihopa.
Hej då.
Hej då.
Stort tack för att du lyssnade på oss i Snacka brädspel. En podcast av Andreas Isberg, Josef Sandholm och Mats Jengard. Musiken du hör i bakgrunden är det Malin Isberg och Sofia Svärd som skapat. Hjälp oss gärna att nå ut till fler genom att berätta om vår podcast för en vän eller två. Och slutligen, vill du komma i kontakt med oss så hittar du oss på Facebook. Hej då!